Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag kan tänka mig att jag sitter långt inne och hävdar det, men hej, jag heter Johan Glans och jag är en av Sveriges 20 roligaste, tydligen. Nej, jag mår inte bra av och då känner man genast att man ska upp till bevis.
Jo, och det är ju det.
Jag var igår på akademibokhandeln och så där, ute i Sickla och köpte en bok och sen lämnade fram den, så sa han i kassan så här: ja, det är roligt att sälja en bok till Sveriges roligaste komiker. Och så sa jag, tack. Och så var jag jätteobekväm. Tystnad därefter medan vi bägge väntar liksom på att nu
börjar
borde ju någonting roligt hända ju liksom. Och så gjorde det inte det.
Vad hände då? Du tog kvittot?
Nej, jag tog kvittot och sen så fick jag säga så där skämtsamt på vägen ut. Så, ja, du ser hur tråkig jag är privat.
Men det var inte så roligt heller.
Nej. Så det är alltid den där lilla besvikelsen i mötet med människor.
Det där är ju plågsamt, såklart. Det måste ju hända dig oerhört mycket mer än mig. Men jag börjar alltid mumla och titta ner i marken. Och, alltså när det är någonting uttaget. Ja. Sådär.
Och så, alltså man försöker, när det händer så försöker jag satsa på att vara trevlig.
Jo, trevlig.
Ja, men så kan man säga att han var inte rövhål i alla fall. Han var inte rolig, han var tråkig men trevlig.
Jag hade tänkt börja den här intervjun med att prata just om det. Om vilken, varje gång man träffar dig så är du väldigt ödmjuk. Väldigt ödmjuk. Men jag tänkte börja så. Men sen så kom du lite sent nu. Så tänkte jag, är det här den nya Johan Glans? Är det divan Johan Glans?
Det kan det vara.
Schyffert var i tid.
Jag vet. Bettner, och jag var i tid. Också att jag ville vara en av dem som kommer i tid och visar respekt. Men jag får faktiskt skylla på att det var jävligt knöligt med trafiken. En inkompetent taxi bara för. Och vi snackar 4 minuter också typ, så det kan inte vara en.
Nej, men det är på gränsen. Det kanske är en ny person där inne som vill ut.
Mm.
Som vill markera.
Jo, men den som bara skiter i alla regler.
Ja. Precis, så.
Kommer och går som jag vill.
Men du är ju ändå... Jag förstår att det kan vara svårt att sätta ord på det, men när man har hållit på i... Hur länge har du hållit på som komiker? Börjar du nu?
Ja, 20 år.
20 år.
Det är rimligt.
Och du gjorde tv-debut någonstans efter 1-2 år?
Ja, som jag vill... Ja, jo, men det stämmer.
Mm. Och så du har ändå varit någonstans i fokus i snart 20 års tid, och folk har ju skrattat uppenbarligen åt dig då i snart 2 decennier.
Ja.
Så det måste ju finnas någonstans i självbilden, måste du ju ändå ha en tanke på att du kanske tillhör ett roligt
släkte. Jo, men att man tycker att man är rolig någonstans, det måste man ju tycka, annars skulle man inte... Jättekonstigt att tänka att man ska bli komiker, fast jag är inte rolig. Alltså det måste man ju känna själv. Men nej, jag vet inte. Jag är ju liksom, jag är ju rolig när det gäller. när det liksom är intervjuer och sånt, så sitter jag ofta och mumlar och stammar och sådär, för jag vet inte riktigt. Jag har inte förberett mig.
Men är det, jag har pratat med några andra gäster, just att man som komiker ofta så känns som att folk misstar den och tänker att man ska vara, som du sa lite nu, när man handlar en bok så ska det bli en show.
Mm.
Alltså att man är den här lustigkurren som gärna får fokus jämt.
Ja.
Men ofta, speciellt inom stand-up.
Men en del är ju så.
Ja.
En fast, del är ju så att de...
Fast jag tycker, min personliga uppfattning är att de inte, min personliga smak är då att det är inte min typ riktigt av komiker.
Nej.
Det är en annan typ. Alltså för att,
mm.
Jag tänker just inom stand-up så har man ju så, man har ju kontroll på när du står på scenen.
Ja.
Så kan du ju bestämma lite att här, nu ska jag vara rolig och ni sitter där och är tysta och skrattar. Alltså man
precis, det är ju det som är och vara komiker, för att jag vet ju jättemånga människor som är jätteroliga. Bara i min bekantskapskrets, men att vara komiker, det är att man ska vara rolig klockan 14:30 på tisdag ska du vara rolig. För de här människorna. Det är ju där som det spricker för andra människor som är genuint roliga. Privat.
Men du och jag, vi har inte sett, vi pratade om det på vägen upp hit. Mm. Vi sitter på Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm. Och på väg upp hissen pratade vi om det. Vi har inte sett, jag tror aldrig vi har giggat ihop.
Nej.
Alltså på stand-up-scen.
Nej, jag har bara sett det på tv. Och sen så var vi med i ett isländskt tv-program.
Som man är.
Mm, som man är.
Ja, men ett isländskt program där de åkte runt och gjorde någon, de gjorde, det var en lite dokumentär office-känsla. Ja. Och så gjorde de en stor komiker då i varje nordiskt land och du var då Sveriges representant.
Precis. Och André Wikström var i Finland,
just
vet
det.
Jag. Och Norge var det Dagfinn Lyngbø och vad heter nu han dansken? Frank Vam.
Mm. Är det stora namn?
Klovnen.
Stora namn.
Ja, jag vet inte om jag var den första på deras lista, ska jag ärligt säga. Jag vet inte hur det, om jag var deras första val. Men...
Jag spelade då din pojkvän.
Just det, min hemliga,
din hemliga pojkvän. Det var kul. Jag vet att jag inte var deras första val, för att jag vet att, jag tror att Björn Gustafsson hade tackat nej eller har fått förhinder.
Ja,
ja, och jag tror för mig att de sa det till mig.
Det är alltid bra ju. Att bygga självförtroende.
Ja, men verkligen. Men jag var ny, jag tog allt. Det var väldigt kul, men den kom aldrig till Sverige. De skulle försöka sälja in den till Sverige.
Ja.
Men den kom aldrig.
Nej, det var nog svårt. Kanske, men det blev rätt roligt. Och vi fick ju prata engelska.
Mm.
Hela programmet också.
Ja, det var roligt.
Men jag knöt bra kontakt med de islänningarna i alla fall. Så att sen var jag över i Reykjavik och körde stand-up.
Du gjorde det på din, den här Skandinavien?
Precis, min skandinaviska världsturné.
Vad var det som föranledde den? Var det en känsla av att du hade gjort allt du kunde i Sverige? Att du ville...
Jag vet inte, det började med att jag gjorde först en turné som heter World Tour of Skåne. Döpte jag den till, för jag tänkte liksom att det skulle vara kul att göra någonting. Alltså, inte litet, för det blev ganska stort, men där jag bara reste runt nere i Skåne. Och sen när jag skulle göra nästa turné, det är alltid svårt att veta vad man ska... Jag vill helst inte ha något tema för föreställningen, för jag tycker man binder upp sig så mycket. Och så vill man, så kan man ju kalla det bara liksom för kantarell eller sådär. Men så tänkte jag, det var kul att ta upp det ett steg. Också för att det är väldigt roligt att åka utomlands.
Men,
och det var ju inte så långt utomlands. Eller?
Nej, men ändå... Alltid varit fascinerad av Håkan Hellström som är stor i Norge. Alltså måste det ändå rätt häftigt att lämna sitt landsgränsen och kunna göra det man gör utomlands.
Ja, ja visst. Men det är många som reser ju ännu längre utomlands. Det tänker jag faktiskt, det ska jag testa nästa gång. Åka ännu längre. Men det gick bra i alla länder utom Danmark. De var bara inte intresserade av att...
Men du pratade...
Kom och titta på mig.
Vad pratade, var det, alltså var det biljettmässigt inte gick bra? Eller var det,
ja.
Okay.
Nej, det är inget riktigt utbyte. Ja, men Norge gick skitbra. Men det var ju också för att så här, halvvägs genom föreställningen så frågade jag, är det några svenskar i publiken? Och så var det 90% folk som är över och jobbar i Oslo. Och så.
Men du körde på svenska, körde du på engelska på Island då?
Ja.
Såklart, annars blir det konstigt.
Ja. Ja.
Var du i Finland också?
Och så var jag i Finland,
ja.
Mycket. Men där är det ju lätt, där pratar man ju svenska.
Ja, just det.
Det är finlandssvenska.
Ja. Ja, men häftigt ändå.
Mm.
Men jag såg den, det var på Cirkus då. Det var Ola Aurell tror jag öppna för dig.
Ja.
Just det. kul. Fan, du körde ju 90 minuter och det var ju inget tema. Det var ju bara skämt.
Ja.
Alltså imponerande får man säga. Svårt att vara rolig i 90 minuter. Det är ingen som gör det längre.
Nej, det är lite krångligt. Jag vet inte om det är optimalt, men jag vet inte riktigt något annat sätt att göra det på heller. Jag gillar det där lite gammeldags. Sen får man ju försöka bygga det på något klyftigt sätt som man inte bara blir korvstoppning i 90 minuter.
Nej.
Alltså, just... Även om man tar ett tema så kan man ju ändå liksom försöka länka ihop skämten på så sätt så att...
Jo, men det gjorde du. Men det är ju, jag tycker det är imponerande i det sättet, för att det har gått nästan lite troll i det här att alla ska försöka sätta någon slags tema på det. Alltså, det var ganska befriande att se en komiker som faktiskt gick upp och bara var rolig.
Jag gillar lite det där fuck off-attityden med det. För det är väldigt bra att ha ett tema när man ska... Man måste göra intervjuer innan liksom, för att sälja biljetter, och då frågar jag folk vad handlar det om? Då frågar de, vad ska du prata om? Och det är inte så klyftigt att gå upp och säga, men jag tänkte gå upp och vara rolig, för vi ser vad som händer. Man måste ju ha någonting att hänga upp det på. Men jag gillar lite det där kaxiga med och, du vet, som de riktigt stora stjärnorna, så här Louis C.K. och Chris Rock, det heter bara något sånt där.
Live.
Relentless. Ja. Bring the pain. Och så, jag kommer att titta. Vill ni titta så kom. Annars så skit i det. Gör någonting annat.
Man hade ju älskat om din nästa turné hette Bring the pain.
Ja, det hade varit väldigt oväntat. Folk bara, men vad menar du?
Roligt mindfuck för folk.
Mm.
Men det var intressant. Och jag då som det, när man väl börjar med humor själv så börjar man iaktta andra komiker annorlunda, tycker jag. Man sitter i salongen och man tittar på andra. Ja. Man tänker, vilka är här? Vad skrattar de åt? Och folk trillar av stolarna i 90 minuter. Och jag blev, ju längre jag höll på, desto mer irriterad blev jag. För jag tänkte, hur fan kan den här killen på scen veta exakt? Hur kan han veta hur en sån här stor publik... Hur kan han, för jag, personligen känner jag mig fortfarande då efter 6 år väldigt osäker på det. Alltså ibland får jag till skämt som jag delar min... Där vi delar på något sätt utgångspunkt och de skattar och vi står på samma våglängd. Men du måste ju ha en väldig känsla för det.
Ja, jag vet inte. Jag tror jag har lite tur på något sätt att min... Sånt som jag tycker är roligt på riktigt, det verkar som att rätt många delar den uppfattningen med mig. Alltså jag behöver inte göra våld på vad jag själv tycker är roligt för att folk ska gilla det. Men jag kan tänka som du som har lite mer exklusiv. Eller alltså
då, lite smalare.
Ja, kan man tycka. Men då kan man också tänka att de som, om man har lite smalare humor, de som verkligen gillar det, jag tror de gillar det desto mer.
Ja, men de 20 personerna är nog... Men de sätter ju inte mat på bordet till mina barn.
Nej, du menar så. Ja.
Nej,
men det andra, det skulle vara... Ja, nej, men jag kan bara säga att jag tur och kanske liksom rätt god instinkt för det. För det skulle vara hemskt att så här, försöka spekulera i... Alla ska ha roligt.
Nej, men det är en oerhörd förmåga, och jag tror heller inte att man kan fuska sig. Jag tror att en hel del utgår ifrån och tänker, nu ska jag försöka vara det här, nu ska jag göra humor här som alla gillar. Mm. Jag tror att en del går in så, men det blir ofta dåligt, tror jag. Men du gör det ju väldigt naturligt, och det är du dig själv, märker man ju när man träffar dig privat, att det finns ju ingen stor act egentligen.
Nej, det är ett jävla luftslott, jag vet inte vad det är. Men det är sagt, för det kan man också så här, hålla emot en, att det är för allmänt. Jag är ju alltid rädd liksom, för att folk ska tycka att jag är för liksom slätstryken, för allmän. Och det är ofta den kritiken jag får också, att det inte, men det bränner aldrig till. Och det vill jag kanske att det ska göra också, men det är svårt att börja i andra änden. Alltså jag är ju den jag är. Jag kan liksom inte sitta och konstruera grejer som... Och jag kan inte vara någon annan person på scenen än vad jag är privat. Det ska vara konstigt att vara en helt annan individ.
Jag såg när du vann årets manliga komiker. Då gick du upp och hade lite annan... Just i takttalet.
Mm-hmm.
Jag vet inte om du minns det, men du hade en liten... liten arrogant, alltså att lite arrogant attityd. Du spelade lite grann, ja, och det var kan bygga det i 90 minuter, men det var ganska, jag minns inte om du till och med sa kuk. Det var något könsord som bara slank in där. Och det var ganska befriande. Det var ganska härligt att se. Det fanns någonting.
Ja, men det är jag ändå rädd för. Men det, jag bara, jag tycker det är roligt att någon gång slänga in en kuk eller fitta någonstans, bara i förbifarten. Så folk liksom hinner skratta till innan de analyserar. Liksom. Nej, men det är jag inte rädd för. Det är mest att liksom, privat så brukar jag inte säga kuk och fitta så ofta. Nu har jag sagt det redan nu. Mycket, mycket mer än vad jag brukar göra annars. Så då skulle det vara konstigt att göra det på scenen också, tycker jag.
Men det fanns något härligt i den, för din approach då var att du vann det igen och jag tror att du sa en mening som var i stil med, vad kul att ni gav det här priset till mig istället för någon som verkligen behövde det.
Just det. Ja, så var det nu, att man vågar sponsra någon som verkligen behöver det. Ja.
Vilket var väldigt roligt då, att du skulle stoppa det här. Det här priset liksom, kommer jag stoppa någonstans långt bak i mitt prisskåp och sådär. Och det finns ju något roligt när du leker med den där bilden av Johan Glans som den folkliga, glada komikern, och så kommer den andra fram.
Ja, det är kanske den riktiga som tittar fram. Genom alla lager så finns han där inne. Ja, alltså jag kommer ju från Eslöv och känner liksom fortfarande i många så här sammanhang att jag är rätt lätt imponerad. Att jag är på... Nej, men det kan vara just liksom sån här. Jag var på Kristallengalan liksom. Jag blev så imponerad av folk som är runt omkring mig, och så tänker jag, vad fan, skärp dig, det är ju du också.
Vilka är det här då? Arga snickaren? Och...
Ja, nej, men inte imponerad, men bara liksom, hur är de på tv? Så, skärp dig för helvete, du också. men det är ju liksom hur man är uppväxt på något sätt.
Så att man kan ta grabben ur Eslöv, man kan ta Eslöv och grabben.
Exakt, det var det.
Jag var på Norra Brunn för några veckor sedan, och då var Kalle Lind i lokalen.
Ja.
Och han var i stan på besök, och då har jag ett skämt om Lyxfällan. Mm. Jag börjar när jag säger att jag fick min första barn när jag var 24 år. Och att när jag gick då med min barnvagn så kände jag mig som en white trash förälder. Jag kände mig som en ung mamma från Eslöv. Sa jag bara. Jag visste inte. Jag tänkte inte på att Kalle var från Eslöv. Jag tänkte, och du är då också från Eslöv.
Oh ja.
Och jag vet inte varför jag säger det. För jag sa det en gång i Malmö och fick ett sånt stort skratt.
Ja, ja. Nej, men nere i Skåne så är det verkligen. Det är nog en skämt knapp.
Är det så?
Ja, det tror jag.
Finns det en mamma i Eslöv med som är 17 år och har 12 barn?
Det finns det säkerligen. jag kan tänka mig, både Kalle och jag, vi brukar ju vara... Vi är väldigt goda kompisar när vi bodde i Eslöv, och är fortfarande, fast vi inte träffas ofta. Så. Och hans mamma var ju kommunalråd i Eslöv och allt sånt här. Så att jag tror vi bägge två försöker återupprätta Eslövs skamfilade rykte lite grann. Eller jag bara tänker, det är så skratten blir så väldigt stora om man driver med Eslöv för oss. Liksom, så att jag tänkte det är kanske lika bra inte. Inte göra det.
Men vad var Eslöv för ställen när ni växte upp där? Ni gick gymnasiet tillsammans?
Ja. Det gjorde vi, fast han är ett år yngre än mig. Det är ju en liten stad. Det händer ju inte vansinnigt mycket. Men liksom i en liten stad så hittar man ju rätt fort. Alltså likasinnade. Man dras till alla de som man... Man vet ju vilka det är som är intresserade av teater och vilka, och så hittar man varandra väldigt fort. Och hittar på grejer och får lov att komma fram. Alltså jag skrev ju sådär sketchföreställningar, vet jag och Kalle, och då fick hela skolan komma och titta på oss. Jag menar, så är det ju inte i Stockholm eller någon storstad, då försvinner man ju i mängden. Men där var det, skolan kom och tittade och lokaltidningarna kom och skrev och sånt där.
Men så att ni, i Eslöv då, så fanns det någon slags aura kring att ni var roliga ganska tidigt då?
Ja, en liten aura. En liten dimmig aura kanske.
Men jag pratade med Kalle då, och han sa, han nämnde då att ni hade gjort någonting tillsammans. Det här var, jag kan kan jag bad att få det på papper av honom.
Ja.
Första gången han tänkte, den där glans kan nog bli något.
Okej.
Okay. Ja. Ekenässkolans aula, december 1988.
Oj.
Mm. Johan Glans spelade trollkar. Minns du det?
Ja, oj ja.
Och då minns han att du plockade fram ett stämjärn och i förbifarten slog du mot bordet och sa...
Åh, oh, herregud. Jo, just det. Nej, men du gjorde stämjärn. Nu skulle jag göra den svarvade damen istället för den itusågade damen, tror jag. Alltså sådär. Jag bara minns, det var så himla lätt att skriva sketcher på den tiden. För att man hade ingen... totalt fri. Ingen sådär... självkritik eller så här.
Man var skamlös.
Ja, skamlös, du vet. Gamla skämt, ordvitsar och bara öst in.
Det är kanske där man inte bör befinna sig. Alltså.
Ja, egentligen för vara så. Lös och ledig fortfarande, det har varit härligt.
Men då var du 14 år.
Ja.
Men det fanns ju någonting redan där. Det är ju ganska... Jag menar, det är
inte... Ja, nej, men alltså, jag har ju alltid velat. Sen om jag har varit rolig eller inte, men jag har alltid velat. Jag har alltid velat vara liksom den... den skojiga. Och egentligen, nej men egentligen så länge jag kan minnas liksom, har jag alltid så här, ställt mig upp i rum när jag var liten och tvingat folk att lyssna på mig.
Och velat ha skratt då, eller reaktioner?
Ja.
Ja. Vad tänker du att det beror på?
Ja, jag tänker att men jag tänker att det är en härlig känsla. Och jag tänker att jag blir uppmuntrad också. Det är nog... Så jag var liksom första barnbarnet på liksom bägge föräldrarnas sida och väldigt många släktingar. Så att de... Ja, de liksom satt runt mig och väntade på att jag skulle göra roliga grejer och hade tålamod med mig. Och så det har ju nog skapat ett monster på något sätt.
Som får, för att det är ju en väldigt befriande känsla det där, en självuppfyllande känsla när folk skrattar åt en, man blir sedd och sådär. Ah. Frågan, kan man någonsin fylla det där? No, alltså, känner du dig, säg att du river Norra Brunnen kväll, alla har skrattat så de har kissat på sig, du går därifrån, man känner sig hög på livet.
Ja. Ah.
Känner du dig, är man färdig då för kväll? Kan du... För det känns som ibland känns som att man måste fylla det där konstant hela tiden.
Ja. Jo, jag känner mig nog färdig för den kvällen, men jag vill ju göra det igen. Jag tänker inte att det här var sista. Nu är jag färdig med det. Nu har jag fått det här behovet fyllt. Det har man inte. Det vill man ju fylla på hur mycket som helst. För det är ju så roligt. När det funkar så är det ju så... Det är ju, folk skrattar, men jag har ju lika roligt som de som skrattar egentligen, fast jag kan ju inte kosta på mig att stå och lita mig tillbaka och skratta. Jag måste ju driva det, men det är ju, om man känner att man gör någonting som svänger, det är väl som du skulle vara bra på, jag vet inte, spela tennis eller så. Den känslan blev jag nog aldrig färdig med.
När du började med stand-up så... Jag kommer inte ihåg vem som berättade det för mig. Någon som började ungefär samtidigt som dig. Som sa att du var, allra första början, att du var mer absurdistisk. Lite mer, inte riktigt samma breda tilltal. Precis när du var ny.
Nej, det var jag absolut inte. Jag hade väldigt många... Jag menar väldigt så här surrealistiska grejer var det ju. Nu kommer jag inte ihåg. Men mycket, mycket liksom så här antiskämt. Och... nästan att man drev med stand-up comedy genom att göra hur man tycker att en stupkomiker brukar vara. Och jag hade med mig rekvisita, du vet, gräsliga grejer. Jag åkte runt, landet runt med en ryggsäck med, hade all möjlig skit här, liksom strykjärn och grejer. Jag kommer ihåg, det var något skämt jag hade, att jag precis hade startat företag, så att alla grejer jag tog upp på scenen blev rekvisita, så jag kunde dra av dem som rekvisita. Så då plockade jag upp liksom. Och skämtet var ju liksom att jag rest till Borlänge med strykjärn och en mixer. Och det, jag har gjort väldigt mycket besvär för ett svagt skämt. Liksom.
Så det var skämtet att du plockade upp massa grejer ur din rygsäck? Det är ganska roligt. Det är inte en closer, det är inget som avslutar.
Nej, det är det ju inte. Jag hade nog ingen closer på den tiden. Efterhand så känner man mer att man vill prata lite mer på riktigt. Och det tror jag du... Jag gissar. Att, nu har jag inte sett det på länge, men jag gissar att du känner det också. För du hade ju en väldigt tydlig karaktär.
Absolut. Jo, för mig kände jag mig att det blev till slut blev det på något sätt begränsande. Eller jag tycker att ett skämt som kommer från en själv, alltså säga att det har hänt någonting i ens liv eller man har träffat någon knasig person eller ens barn gör någonting och sen kan du forma det till ett skämt där 200 personer skrattar åt det,
ja.
Så ger det mig mer
än det, det är en annan tillfredsställelse när man...
Ja, en helt annan. Jag brukar likna ibland lite vid, istället för att gå till en terapeut så kan man på något sätt processa det där.
Jo, men lite så är det. Och det är det som är skönt om folk då skrattar eller man känner sig liksom bekräftad för att man har berättat någonting som är typ på riktigt. Då mår man ju bra. Då känner man, då är jag väl okej kanske.
men det är ju, det där ligger ju lite hela tiden, känner jag. Jag vet inte hur du har det där, men det är att man är, ja, men att man är väl okej. Det är väl okej.
Jo, men det tror jag man gör väldigt mycket, alltså, i stand-up comedy, när man slänger ur sig grejer. Man står och känner av lite grann. Liksom. Är det här okej? Okay? Så här känner jag. Känner ni också? Okej, gör ni det? Vad bra. Och sen när de inte gör det så får man den där andra känslan. Att ups, jag är udda.
Men du har ju väldigt hög... Har du haft ett uppehåll nu från stand-up?
Ja, jag har inte kört stand-up egentligen på... Förra veckan var jag på Norra Brunn, men innan dess har jag varit ett år.
Det är ganska otroligt en komiker av din kaliber då, alltså ett års uppehåll, det kan ju inte vara helt vanligt för dig.
Nej, men det var ju för att jag spelar musikal. Jonas Gardella skrev en musikal och frågade om jag ville vara med, och så ville jag det. Och det spelar man varje torsdag, fredag, lördag i ett år. Och då känner jag, kan jag liksom inte komma till min stackars familj och säga att jag ska bort de andra kvällarna i veckan också. Och jag tror det var nog lite bra för mig att pausa också. Och försöka skaffa lite nya intryck och så. Men jag längtar ju jättemycket till stand-up. Och så blir man ju orolig att man har tappat det väldigt fort när man inte har gjort det på länge. Så.
Men den känslan kommer ju efter 2 veckor nästan.
Ja, efter man har haft precis juluppehåll bara, så tänker man, herregud, har jag. Vet jag fortfarande vad jag gör.
Men så gick du upp och enligt de som jag pratade med som var där då, såg det och sa att det var väldigt bra, men det var något skämt som hade gått så, ja, lite mindre bra, ja. Och då hade du beklagat det efteråt. Det är möjligtvis att det är det som gör dig så jämn och så pass bra, att du har den där, att du är så självkritisk till dina grejer.
Jo, ja, men det är ju. Men det tror jag är en fördel att vara lite... objektiv och ändå rätt snäll mot sig själv. Att det brukar jag kunna vara bra på att liksom se mig själv utifrån och säga att det där var ju inte bra, Johan. Det är därför du... Jag lyssnade... Jag spelade in mig själv nu när jag var på Norra Brunn, för jag skulle höra liksom hur grejerna funkar. Det var ju några grejer som bombade fullständigt. Jag vet inte var jag var på vägen. Så jag började snacka om något resonemang om att för i tiden, man ser så här gamla filmer, kvinnor svimmade så här för små saker, att någon tappade byxorna och sa, ja, du säger det är inte roligt för 5 öre. Och jag snärde mig in i det, och så hade jag, fan, jag har inget slut på det här heller, bara trampa vatten. Ibland kan jag vara chockerande dålig faktiskt.
Men jag tror inte, för att just, jag tror att det var just det där svimskämtet som du hade beklagat dig efteråt. Och då han som jag pratade med, Henrik, i köket på Norra Brunn, sa att det gick jättebra, men att det inte jämförde. Jo, men jag tror att du har en annan nivå, för att vi komiker som är lite smalare, faran när man är så bred och omtyckt och skrattsäker som du är, är ju att så fort ett skämt inte river stället,
nej, det sticker ut som
sticker ut.
Ja, visst.
Medan vi andra komiker kan då säga att det här, ni fattar inte det här. Ni är under min kapacitet. Man kan vara elitistisk.
Men jag måste skriva nytt material nu. Så liksom, jag är ju den här jobbiga perioden nu när jag känner att folk blir besvikna. inte helt, för liksom jag har roliga grejer. 10 roliga minuter i slutet, liksom, så jag brukar landa på fötterna. Men däremellan så måste man ju få gå lite vilse och testa saker som inte svänger. Jag lyssnar nu så hittade jag ett gammalt gig som jag gjort för ett år sedan. Som jag hade spelat in också på Norrbrunnen när jag testade nytt material. Och jag blev verkligen höll på att sätta mig. Det här är så jävla dåligt. Alltså jag verkligen skämdes. För då visste jag inte, när jag lyssnade på det, det var ett år sedan. Så jag kommer inte ihåg vad jag pratat om. För då är det som man lyssnar på en annan människa. Och jag bara liksom känner liksom hur stämningen sjunker i rummet. Folk känner, oh, vi trodde ju det här skulle bli så kul. Varför pratar du om nyhetstimmen är aktuellt utan att ha skämt om det?
Den där sekundärskammen är intressant när man kan lyssna på. Jag menar, det är ett år sedan. Det är ju ingen som tänker på det där. Fast det finns bevarat på något sätt. Den här
inte nu längre, det är raderat.
Gjorde du det på riktigt?
Ja.
Du var tvungen att fysiskt ta bort det?
Ja, jag tänkte det här för inte. Nej, jag vill inte att det skulle finnas kvar.
Det här får inte läcka.
Nej, exakt.
Förvånande skulle bli om du dök upp på Pirate Bay.
Ja.
Johan Glans, unedited.
Masochister som skulle ta sig igenom det.
Nej, men det är intressant det där. Man kan, jag har ju inspelade ibland, ofta då när man tar dit någon kompis som säger, kan du spela in mig ikväll?
Mm.
Så bombar man helt horribelt. Ja. Jag har några sådana inspelningar hemma, minst en gång i Köpenhamn, första gången jag skulle köpa engelska. Och folk, du vet, det var obehaglig stämning. Man kunde ta på hur mycket de avskydde mig. För jag var då när jag var helt i karaktär.
Ja, ja.
Och jag gick upp och de bara, vem fan är det här aset?
Ja.
Och det blev liksom nästan hotfull stämning. Och det har jag inspelat hemma då en kvart. Som jag då ändå stod, inte ett skratt. Och jag har inte tittat på det där bandet på 5 år.
Nä.
För att det ligger hemma.
Men vill inte en liten del av dig ha
jo,
den
det,
reaktionen?
Jo,
eller liksom
jo,
den spänningen?
Jo, det vill jag då. Det vill jag absolut ha då. För att jag tyckte det fanns något kittlande i det. Fast
om kanske ingen helst vända det någonstans
ja,
på slutet.
Ja, och om ingen någonsin skrattar, då blir det ju bara konstigt.
Ja.
Alltså man kan ju driva...
Det blir en happening. Det blir liksom... Det är något annat. Det kanske är konst.
Jag minns att jag fick ett mejl några veckor efter det från en dansk kvinna i publiken som sa så här: hej Messiah, jag och mina väninnor har pratat om dig och varför det gick så himla dåligt.
Nej.
När du var i Köpenhamn.
Vilken jävla sadist.
Jag
lägger ner den här.
Och sen hade de då stoppat
det. Nej, jag är min veninna.
Så att det var ju då, då blev det sekundärskam igen. Då fick man ju bomba på något sätt igen. Är det kul att göra musikal? Vad gör du? Sjunger och dansar? Jag har inte sett den själv.
Ja, jag sjunger lite grann. Det var ju från början när det är en nyskriven musikal så hade jag en liksom skämtsång som jag liksom pratsjunger mig igenom. Men sen så fortsatte de att skriva. För jag har varit väldigt tydlig med att jag kan ju inte sjunga liksom. Så nu är jag med och sjunger en finstämd ballad med Helene Sjöholm och Peter Jöback.
På tal om att sticka ut lite.
På tal om att sticka ut. Och den är verkligen, det är så hemskt, den är uppbyggd. Jag tror först sjunger Helene jättevackert någon strof och sen sjunger Peter Jöback en strof och sen kommer jag in. Du vet som tredje, alltså det kan inte bli mer. Man liksom känner att hela publiken rycker till lite grann. Så det är, vad fan händer nu?
Men du spelar, men är det, vad ger det för typ av känslor efteråt om du jämför det med ett lyckat stand-up-gig? För där vet du ändå någonstans var du, såklart att publiken kanske kan vara lite olika från kväll till kväll, men nu vet du ungefär var ni landar i slutet.
Ja, men det är en bra fråga. Det är en helt annan sak. Det går inte att jämföra här. Allt det roliga är att vara en ensemble och spela mot andra människor. Och liksom att, när man ser någon annan i ögonen och liksom ta deras energi och få liksom en kick av det. Och sen är det också lite skönt att det är ju inte varje stand-up-gig har ju, det vet du liksom, ett rätt stort mått av nervositet och grubblerier. Liksom. Fan, vänta, jag säger inte det. Jag börjar med det istället. Här är det ju exakt lagt vad man ska göra. Så man är inte, eller jag är inte nervös innan jag ska gå ut och spela en teaterföreställning för att allting är, nej men det är inget att grubbla över. Jag måste säga det som står i manus, annars så fuckar jag upp de andra. Så det tänkte jag, det är lite mysigt att göra det på kvällarna, så kan jag skriva nya skämt på dagarna och sånt, men det har jag inte gjort. Jag har ju bara liksom kollat på tv-show och runkat liksom. Jag har inte fått någonting vettigt gjort.
Det är en rubrik någonstans.
Någonstans.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men vad vill du nu då med ditt nya material? Vad är det, har du någon slutpunkt?
Ja, nu, nej, men nu är jag jättesugen på att åka ut på turné.
Du vill ut igen och
ja,
köra?
Ja, det vill jag verkligen. Ja. För det är ju nackdelen med att göra samma repliker kväll efter kväll. Alltså herregud, vi har ju spelat den här 140 gånger och jag kommer gjort den 150 gånger innan det är slut. Så är det verkligen så här. Alltså det är härligt att vara ute på resa. Du vet den här romantiska on the road again. Så, nej, men så jag ska försöka skriva ihop en ny föreställning. Och tänkte att jag skulle försöka åka utomlands också igen. Försöka åka ännu längre den här gången.
Alltså köra på engelska då?
Ja, till att börja med. Men sen köra på svenska i Sverige. Mm. För det hade ju varit märkligt annars.
Det hade varit ytterligare ett steg i din diva.
Det hade varit verkligen. Hade folk bara, ja, han har tappat det helt.
Skulle du vilja liksom lägga turnéfinalen i Globen? Du skulle säkert kunna fylla den själv med din... För det har du aldrig gjort va?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har varit lite på senaste år, arenor och sådär. Det är ju... Jag ska säga, det är ju en ego-kick. Mm. Mer än att det är optimalt.
För, är det inte bra för stand-up? Nej.
Det är det ju inte. Men det är ju kul. Alltså, om man liksom i sitt liv kan göra det så vill man ju liksom ha gjort det någon gång. Men en kväll på Norra Brunn är ju egentligen bättre för stand-up. Men det är också en rätt häftig alltså, att gå på ett riktigt stort ställe med väldigt många andra människor. Men masspsykologi överhuvudtaget, det är ju spännande att det är som Hitler. Men det är
inte så... exakt som Hitler. Inte exakt, det är fortfarande vissa
grad. Alltså här, jag tänker på det här med masspsykologi. Det verkar som att jag gillar ju bättre att göra de små grejerna. Alltså Nürnberg är ju kul för att säga att man har gjort det, men det är inte... Nej, men att publiken på sådana stora ställen, man pratar ju om den som en person liksom. Publiken, det är ju, och att den har en gemensam...
En organism som man måste domtera på något sätt.
Ja, och liksom man får gemensamt psyke på något sätt. Ja.
Det är absurt det där hur man kan komma in i en lokal och känna efter några minuter vad det är för den där masspsykologin.
Ja.
Hur den kan vara...
Men det tror jag är liksom bland vår största tillgång. Stubbkomiker. Alltså det, och det vet man inte riktigt var det kommer ifrån. Uppväxten och barndomen och sånt. Men man känner av stämningar i rummet. Man är väldigt medveten om okej, de där borta jag tänker så och de där är så. Och,
men det är intressant då, som när man är som komiker kommer upp på scen att det har sällan också med... Just energin i rummet är mycket det man jobbar med. Mm. Och det har inte så mycket att göra med hur mycket folk det är där. Man har ju ibland konserthus 600-700 pers och så är det liksom ganska dålig energi.
Ja.
Och ibland kan man stå på inför 80 pers i någon källare någonstans i Borlänge och så är det ett fantastiskt gig.
Och det är härligt. Ja.
Ja. Och man vet inte, jag vet inte efteråt vad jag kan sätta fingret. Det är bara den här, om man läser av den här någon slags värme i rummet eller avvaktande. Jag vet inte vad det är riktigt, men det är...
Nej, precis. Och jag tänker liksom att de som... För det är ju, när det är roligt så är det ju som en dialog på något sätt. Fast de inte säger någonting.
Vilket är skönt.
Ja, vi kan de göra ibland. Ja, de blir, men det här skulle ju handla om mig.
Men att när det har gått bra så tror jag folk känner efter att vi har pratat med varandra på något sätt. Fast det bara är du som har pratat egentligen.
Men vad har det hänt någonting med din stand-up med tiden? Jag såg lite igår här nu, lite gamla slängda i brunnen-klipp. Mm. Första klippet som lades upp så tror jag kanske att du hade med den där jävla ryggsäcken upp på scen.
Ja, det är inte omöjligt.
Nej, jag tror inte du använder den, men jag såg någon blå ryggsäck ligga där och skräpa. Så det är möjligt att du hade precis avslutat din mixerrutin. Eller var på väg in i det.
Ja.
Men redan andra klippet då, som jag tror var ett år senare, så kändes det väldigt väl utvecklad. Alltså din persona, om det nu finns någon sån, var nästan, det kändes nästan färdig. Alltså, vissa skämten kanske har förfinats så det blir bättre tekniskt, men du hittar det väldigt snabbt.
Ja, jag vet inte. Jag trampade runt rätt länge, kändes det som. Alltså det lossnar ju nog inte riktigt, vad man nu menar med det, förrän efter 10 år skulle jag säga.
Och vad menar du med lossna? Menar du då tekniskt eller att det började till
jobb? Ja, men någonting som vände liksom i giggen, att man kände att folk tyckte att det var lite roligare plötsligt. Och det var kanske att jag mer och mer lämnade så där liksom skämt, korta skämt, och började berätta lite längre historier. Och det är ju ofta det, alltså folk vill ju träffa en människa. Nej, det är det man vill. Man liksom vill, när man går och ser många sådana komiker som jag verkligen gillar, det är ju inte alltid att de har, att materialet är så fruktansvärt originellt eller att de är så roliga, men det är att man, ja, men det är en människa som man tycker om att höra prata och som man känner att man vill lyssna på flera gånger.
Vad gillar du för komiker då när du började?
Ja, när jag började, nu är det ju så länge sedan jag började, så att jag gillar ju alla de här liksom, som var stora, gamla skolan, liksom Robin Williams och Steve Martin och de var ju mina.
Mm. Ganska komiker som var ganska, speciellt Steve Martin som var ganska mycket, ja men,
han var ju verkligen,
props och...
Oh ja, verkligen. Också rätt mycket anti-humor liksom.
Håller ganska bra fortfarande. Mycket,
ja, men det tycker jag. Det är liksom rätt tidlöst.
Ja, men humor är svårt annars. Man kan se gamla grejer. Han har ju, jag såg något klipp med honom nyligen som när han blandar ihop, han säger pussy. That cat is the best fuck I ever had.
Just det, han kommer hem med det. Hos en tjej, precis. This girl, and she had the best pussy. Och folk bara, oh, nej. Oh. Så man kan inte säga någonting utan att folk tror att det är snuskigt. Jag menar hennes katt. Anyway, that cat was the best fuck I ever had.
Kanske, men om jag bara ska gå kilo för kilo, kanske det bästa stand-up-skämt som man skrivit. Det är så enkelt.
Ja. Han har så många roliga grejer som är liksom så här i förbifarten. I was just sitting home the other day doing terrible things to my dog with a fork. And
Otroligt. Mm. Inte riktigt gjorts i Sverige, känns det som, nu när du säger det. Nej. Kändes fräscht, tyckte jag. Ja. Det är ju ändå 40 år gamla skämt. Men okej, okay, så du ska satsa då på att vara ute nu. Hur lång tid tar det på dig för att få ihop en? Vad gör du då? 60 minuter, 90 minuter om du gör en ny show?
Ja, jag vet inte vad är standard. Måste man göra 90? Eller jag tycker det är lite för långt. Alltså
stand-up för mig är 40 minuter egentligen perfekt. Ja. 60 minuter om man är ute själv.
Det verkar som i USA så att det är liksom den här timmen, the hour. Det är det de pratar om, liksom, att man ska få... Det räcker ju gott väl, men jag tänker det är lite... I Sverige kanske man ändå vill ha lite... Man känner sig lite snuvad om det.
Men vad är det då? Är det att
man går ut och köper en biljett och så är det för kort.
Ja.
Även om det kanske är föreställningen jag tjänar på att vara kortare.
Ja, för det blir sällan roligare.
Precis, och man vill ju... Nej.
Dramaturgiskt så är det nästan
ungefär. Folk har skrattat jättemycket, men man har också kanske lite den där känslan att jag skulle inte ätit hela påsen chips.
Nej, men jag undrar vad det beror på lite, för att jag tror att det är som du säger, att folk kan känna sig snuvade. Men är det för att vi inte har en riktig stand-up-kultur? För att i USA så är det ju, ja, men som du säger, 60 minuter gör folk. Och är det kanske för att vi svenska komiker också vill lite åt någon slags teaterkänsla, att det är inte stand-up, det är en föreställning. Här är det, tar vi mer på en resa.
Det kan ligga mycket i det.
För annars tycker jag 60 minuter är Du har mitt godkännande.
Nej, men det kanske, jag kanske ska satsa på 60 minuter och fylla ut med liksom förband och kanske en liten film eller så där, så folk känner att det har blivit en hel kväll.
För det är ju tufft att få ihop. Det är ju såklart, och det ska ju inte synas, så det är väldigt svårt för folk som inte jobbar som komiker, men just att sitta ihop, bara sätta ihop 60 minuter, jag menar att få ihop 15 minuter nytt, som man är nöjd med, är ju tufft.
Ja, nej, men det kan man inte förklara för folk som inte sysslar med det här. Att det ska vara så jävla svårt. men det är det ju, och det blir ju som liksom guldstoff när man får ett nytt skratt. Liksom, tack, den här ska jag lägga in lite ask och vårda. Nu har jag 5 sekunder till i min föreställning. Men det är roligt också, tycker jag, hela den processen. Om man inte är liksom stressad och jäktad för att man måste få ihop någonting, så är det kul.
Men det måste ju ändå, som du säger, när utan att sätta någon press på det, men när Johan Glans står på Norra Brunn, står på den här lilla banderollen utanför Norra Brunn ikväll, Johan Glans, och så går det upp och okej, så du lägger lite säkert i slutet, lite säkert i början. Men där i mitten så måste det måste finnas en viss press.
Ja, jag lurar ju mig själv, för jag tänker innan så här, man bokar på datum på Norra Brunn, men det är så, går jag ner där liksom. Det är lite som komma ner i sitt vardagsrum, och så svänger jag runt och letar liksom, försöker hitta lite nya grejer. Sen när man kommer dit så är man ju vad fan, är ju folk som sitter liksom, förväntar sig grejer, och de andra som går upp före är skitroliga och river stället liksom, ska jag gå runt och trampa vatten här, så det är mycket mer stressande än vad jag tänker innan.
Men vad har du satt för slutmål då? Har du satt någon ut?
Hösten 16 tänker jag att jag ska ut.
Som ett år?
Ta i trä. Ja. Så ett år har jag på mig nu.
Men det är ändå ganska bra.
Ja.
Alltså det är ändå...
Det måste ju gå. Herregud.
Ja. Men hur mycket gig gör du då? Är du bara Norra Brunn, eller är du som är nere på varenda källar, krog och pizzeria i stan?
Ja, jag får se. Jag har väl tänkt att jag ska ut lite grann i landet och köra lite små klubbar och sådär. Ja, nej, men...
du märker nu hur att du, när man sätter ett datum, du tänker fram, vad ser du framför? Ser du ett härligt år?
Ja, jag ser ett härligt år, men nu när jag hör mig själv prata om det här så blir jag lite stressad faktiskt. För nu, vi får se, jag kan få ångra mig. Så då blir jag kanske ingen turné. Glöm allt jag har sagt.
Men har du haft trivsamt här nu då? Hört ett okej samtal?
Det har varit jättetrivsamt. Jag känner att jag har lite dåligt samvete, för fan, jag borde varit roligare och trevligare. Så nu har jag verkligen varit mig själv.
Ja, men det är bra. Det är trevligt, tycker jag det har varit.
Ja, men jag har inte varit otrevlig.
Nej, det har inte varit otrevlig. Jag har pekat fingret med hela tiden, men det syns ju inte. Ja, lite grann.
Men jag har haft byxorna nere vid anklarna också hela tiden. Men,
okommenterat.
Och smekt mig själv okommenterat. Men
spännande. Det var svårt att hålla sig till frågeformulären, ska jag säga. Mm.
Jag tycker det har varit jättemysigt. Jag tänker alla som har liksom gått in och lyssnat på det här, för de tänker, en av Sveriges 20 roligaste. Han sa i början att han var en av Sveriges 20 roligaste. Han har inte sagt en enda rolig grej. Jag träffar honom på stan, ska jag skälla ut honom. Till er säger jag... hej. Jag kunde inte ens säga något roligt i slutet.
Kan jag få kvittot?
En tragedi, precis. Kan jag... Check, please.
Nej, men det var fint. Jag vet att du sa, jag brukar inte vara så bra på att prata om humor, men jag tycker du har skött dig bra. Mysigt snack. Härligt. Men det känns ju återigen då, nu har jag lärt känna dig lite mer, att det känns ju inte som att du förställer dig alls på scen. Det känns ju lite som att jag sitter här med scenpersonen Johan Glans, en av Sveriges 20 roligaste. Minus skämten då.
Minus skämten, exakt.
Men förutom det.
Du måste lägga till, addera skämt på detta.
Men exakt samma, förutom det.
Jo, nej, men det tar jag som en komplimang.
Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Johan Glans, Sveriges mest populära komiker kanske. Alltid tycker jag när man ser såna här enkäter och undersökningar på internet där folk får klicka i vem tycker du är roligast, så väljer folk nästan alltid Johan eller Robert Gustafsson, någon av de två. Och man kan förstå varför. Han är väldigt likable, man gillar honom, och jag tror att han gör det, för det är alltid intressant det här med bred humor versus smal humor. Vad väljer man att göra? Är Johan då uppriktig i sin humor, i och med att han är så oerhört älskad och alla älskar honom och alla tycker att han är så rolig? Är det Är det den humor som han själv vill göra? Och det verkar ju vara så. Jag tror det. Det är som det var Ola Söderholm tror jag som sa det i intervjun jag gjorde med honom, att man måste som komiker vara fullständigt ärlig i sitt uppsåt. Alltså man måste göra den humor som man själv tycker är rolig. Och det gör ju Johan Glans. Och sen råkar det bara vara så att väldigt många andra tycker att den humorn också är rolig. Trevlig kille. Väldigt ödmjuk. Jag hade absolut inte varit så ödmjuk om jag hade nått Johans framgångar. Men så är det. Vissa människor är såna. Kul att prata med honom. Vi drar några snabba datum för vår turné. Showen i Lund den 5 september av Politiskt Autokorrekt är nu utsåld. Hoppas att vi ses där ändå. Det kommer bli kul. Sen kommer vi till Bergen i Norge den 3 oktober och till Oslo på Latter där den 21 oktober. Och sen har vi vår stora show i Stockholm. Den enda vi gör 24 oktober en lördag på Gröna Lundsteatern i Stockholm. Gå in på min hemsida eller på www.politisktautokorrekt.se och köp biljetter. De finns på biletto.se också. Ni får gärna följa mig på Twitter och Instagram. Jag heter @messiahhallberg. Gå in och gilla vår Facebook-sida på Facebook. Såklart. Sveriges 20 roligaste. Där vi lägger upp lite klipp och annat. Skoj. Vi hörs snart igen. Det kan hända att podden utgår nästa vecka. Jag har precis börjat spela in en ny tv-serie. Ta väldigt mycket tid. Så det här får liksom lite... Ja, men det här blir ju lite som ett... Det är ju lite som ett hobbyprojekt. Ni vet. Så jag har inte tid att bara sitta och jobba obetalt hela tiden. Pengarna måste in. Cashen måste in. Så vi får se om vi dyker upp en podd nästa vecka. Men vi måste ju ta oss upp till 20. Så någon gång kommer den. Vi hörs då. Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.